Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmis alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play.
Ja, men hallå där du förtjusande Podmi-prenumerant och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av Nemo möter en vän. Ja, du är framme vid episod nummer 450 faktiskt. Och det är ju några avsnitt nu och jag är så himla tacksam och glad över att just du fortsätter att lyssna på min podd via Podmi. Det är så himla härligt och jag känner mig privilegierad som får göra detta varje vecka. Och ja, vi gör det här tillsammans. Jag har sagt det förr och jag säger det igen och jag älskar de orden. Veckans gäst är en fantastisk skådespelerska som heter Rakel Wärmländer och hon är väldigt sympatisk, väldigt begåvad och vi hade en underbar timme ihop och den ska ni få avnjuta alldeles strax. Vill ni mig något så finns jag på antingen Instagram, där heter jag kort och gott nemohydén, eller via mail på nemohydén@gmail.com. Och den här podden klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Nu ska jag inte babbla mer, nu drar vi igång avsnitt nummer 450 av Nemo möter en vän. Och här kommer hon nu, Rakel Wärmländer. Men först kör vi en liten jingle. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän, möter en vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en vän, som nu är min vän. Nemo möter, Nemo möter, Nemo möter en tjän. Men allt för konsten.
Ja, allt för konsten. Nästan allt för konsten kanske.
Ja. Gränsfall. Ja. Vi känner Nemo möter en vän med Rakel Wärmländer. Hej.
Hej.
Hur mår du?
Jag mår bra.
Mm. Ja. Välkommen hit.
Tack snälla.
Ja. Du dundrar in här lite anfådd.
Ja. Ja. Nej, men jag kommer ju alltid på cykel nästan. Och jag har inte gjort som de flesta andra och köpt en elcykel. Utan jag liksom paddla mig fram.
Mm. Ja. Men vad är det att köpa en elcykel? Alltså är det inte hela, visst cyklar är härligt, men en grej av det är väl ändå motionen, tänker jag.
Ja, men lite. Ja. Sen kommer man ju svettig till allting. Ja. Men det får vara.
Det är så här,
jag tycker det är skönt.
Vad är framtiden att man ska liksom så här, få hjälp på gymmet också? Liksom
så lite så.
Skor som springer av sig själv.
Assistent.
Ja, ja, exakt. Ja. Ja, det är märkligt.
Nej, jag
märkligt.
Tycker det är skönt.
Ja. Vad heter det? Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig?
Nej, nej precis.
Hur ser sommarplanerna ut?
Sommarplanerna? Ja, men vi ska vara på landet ganska mycket. Vi tycker om att vara där i Dalarna. Det är väldigt stor kontrast till Hornstull och Södermalm och Stockholm. Men vi älskar att vara där. Vi är där så mycket vi bara kan. Mm. Vårt hus.
Mm. Vart i Dalarna är det?
Utanför Leksand, uppe i skogen.
Det blir mycket Leksand sommarland.
Ja, vi försöker hålla det till någon gång om året sådär. Ha. För att inte liksom ta bort magin ur det.
Ja, men det där är svårt tycker jag som förälder. Ja. Att inte liksom gå dit fyra gånger.
Ja, ja, men vi är nog ganska liksom bra på det.
Vad skönt.
Ja, ja, då det är lite, så här, lite ordning.
Mm. Ja, men jag har så svårt för det. Jag ska utomlands med mina barn nästa vecka för första gången. Båda flickorna. Jag har två små flickor. Och så tänker jag så här, nästa fredag ska vi åka utomlands. Jag och dem tillsammans. Och så bara fick jag en idé. Men Gröna Lund på lördag kanske?
Ja. Ja.
Bara, men är det så rimligt då?
Kan det räcka med en sak?
Ja. Och vad sätter jag för vanor om jag gör det?
Mm. Nej.
Men nej. Vet, man vill ge sina barn det man själv inte har fått. Och så är det där dilemmat.
Ja, jag vet.
Det är svårt.
Ja,
ja. Men du,
det är den där balansen.
Verkligen, det är ju konstant känns som att den här vågskålen, den är inte lätt alltså.
Nej.
Men du, jag tänkte att vi ska börja prata lite om Limbo.
Mm.
För att jag har lite frågor om den serien.
Ja, vad spännande.
Ja. Limbo är ju en serie som gick på Viaplay och den gick väl i mål för några månader sedan. En serie som i mångt och mycket handlar om sorg, får man väl säga, mycket.
Ja, och liksom precis, det kan man säga. Sorg och skuld och skam och vem man blir plötsligt när liksom mattan rycks undan och man står inför en situation som man inte vet hur man ska agera i. Liksom, i ett limbo då, som serien också heter. Att man liksom vet inte utgången. Och det är ju ganska ovanligt idag i vårt samhälle i stort också, att vi inte kan kontrollera. Och vem blir man då? Vad tar det fram för sidor hos en? Liksom. Mm.
Var det ditt första regissörsjobb?
Jag har inte regisserat.
Pinsamt, förlåt.
Nej, men jag har inte regisserat. Sofia Adrian Jupiter har regisserat.
Nu skäms jag lite.
Ja, nej, men det behöver inte jag. Ja. Nej.
Men jag fann att du var någon slags du var med på idén i alla fall.
Ja, men precis. Jag har liksom pitchade den här idén.
Just det, så var det.
Till Warner. Och sen så har jag varit exekutiv och skrivit och spelar. Så jag har gjort det mesta förutom att regissera.
Ja, men så jag var nästan rätt.
Ja, det var nästan rätt.
Jag brukar faktiskt aldrig göra så där. Jag är helt omskakad av det.
Det gör ingenting.
Ja. Tror att jag hade en sympatisk gäst.
Ja.
Tänk om jag hade haft typ så här. Nu ska jag inte nämna några namn.
Nej, jag gör inte det.
Vi kan byta. Tänk om jag hade haft...
Ja, det hade inte varit så mysigt.
Det hade varit förstört.
Ja, hade han gått. Ja, eller hen gott,
eller Jonas Gardell typ.
Ja.
Ja. Men det bipar vi där. Klippar den. Ja, men vad skulle frågan vara? Att vad är den stora skillnaden när man skådespelar i projekt där man faktiskt har så mycket insyn och påverkan själv i de där faktorerna också, mot när du bara liksom är skådespelare i ett annat projekt?
Ja, men jag tyckte det var intressant. Bra fråga.
Tack.
Jag kompenserar nu. Ja.
Tack.
Ja, men det är en bra fråga, för att ibland, eller jag tänkte nog själv att det skulle bli lättare, för att jag har varit med och skapat och jag vet så mycket om liksom hur jag tänker och allting. Och att man får en fördjupning med sig redan in, som jag i alla fall inte har haft i alla mina andra liksom roller, i och med att jag har hållit på med det här så länge, liksom för produktionen. Och i flera år har jag ju processat den här historien och vad ska vara med och vad ska inte vara med och vad blir bäst för historien och sådär. Men då kommer det andra svårigheter. Därför att det blir ju sällan så som man tänker vid skrivbordet. Och jag fick höra av lite olika kollegor längs vägen, att av sådana som liksom har gjort den här resan innan mig, att man brukar prata om att det är som tre delar när man gör en film eller en tv-serie. Att den första delen är liksom manuset. Då skapar man det. Och sen filmar man det. Och då blir det någonting annat. En ny berättelse på något sätt. För att det blir inte riktigt som manuset, utan det blir något annat. Och sen när man klipper det, så blir det en tredje. Mm. Så att det finns någon sån liksom, och jag håller med om det verkligen, den känslan. Och den är ju både spännande och lite jobbig, om man som jag har lite kontrollbehov. Och ja, men nu blev det inte som det står i manus. Och sen när man sen klipper, ja, men nu blev det ju inte så som vi filmade. Utan att hela tiden förstå att det är en process och den kommer att röra på sig. Mm. Så att det slutgiltiga liksom, serien. I det här fallet så är det ganska likt manus ändå, får jag väl ändå lov att säga. Men kan ju verkligen skilja sig ganska mycket från det man en gång skrev.
Mm. Så du som har ett kontrollbehov borde egentligen regissera också?
Ja, eller inte. Därför att ibland, det är ju också så med mig i alla fall, att ett kontrollbehov, alltså det kan ju både vara bra och väldigt kvävande. Att man inte blir fri liksom. Och inte kan gå på impuls, för att man har för mycket förförståelse, man har tänkt för mycket innan, att det kan nästan bli liksom blockerande av att säga, va, men nu ser det ju inte ut så här som det stod i manus, att det skulle, jaha, är det här Ebba Bäckebor? Men det skulle ju vara liksom en, jag hakade upp mig på en superknäpp sak, men som för mig var liksom jätteviktig. Det här kommer ju låta liksom urkonstigt, men ja, men det skulle vara liksom en svart, billig blocket katt i den här serien. En sån här liksom lite skräpig inom situationstecken katt. Och så är den jättefin, som kastat en jättesnygg, fin, ursöt, vit, fluffig katt. En sån här lite mer Östermalms katt inom situationstecken. Och för mig blev det liksom så här, jag började gråta när jag såg den här katten. Och bara, nej, det är helt fel katt. Hur kan vi, liksom, vem har tänkt? Vem är det som har valt den här katten? Fast det är ingen som bryr sig. Det är inte viktigt för historien. Det är bara min inre bild. Den här katten, jag vet inte ens om den är med knappt. Mm. Alltså, det är ju knäppt. Men för mig hade det en betydelse. Mm. Och sen kanske den betydelsen inte är viktig för den, alltså det är inte viktigt för historien.
Nej, men jag kan inte förstå.
Du för har, mig var det viktigt.
Du har liksom en bild av helheten ändå liksom, och, ja, och en hur, idé liksom.
Ja, varför de har den här katten och varför de köpte den och vem som köpte den. Alltså, hjärnan är ju full med massa skräp. Man måste sålla liksom, vad är viktigt och vad är viktigt nu. Och vissa saker har ju blivit jättemycket lättare och just allt därför att jag har det i mig, för att jag har liksom skapat det på något sätt. Mm. Och vissa saker får man bara förstå på plats, att det här är inte viktigt.
Mm. Nej, men limbo, som sagt, alltså jag skrev ju till dig på Instagram då när jag såg den, för att jag blev väldigt berörd, som många blir. Det är ju en ganska, man får väl säga, unik serie i det greppet att det är nästan bara mörker ju. Mm. Och det är ju det som är så himla speciellt, för det känns som att många andra serier som är så pass mörka är ändå så här, ja men det finns liksom hopp, det finns ljusglimtar, det finns, här är det nästan bara mörker, det finns något undantag. Och serien slutar liksom med mycket lösa trådar också. Mm. Så liksom man blir liksom inte helt tillfredsställd, men man blir ändå, det är också det som gör det starkt också. Mm. Hur gick tankarna kring det där, att liksom låta en serie bara vara dels så mörk som den är, att bara nästan vara mörker, och också det här med att släppa den så pass lös i slutet?
Ja, men jag tror att vi liksom, vi ville ju utforska, och jag ville berätta om effekterna av den här olyckan. Vi var inte särskilt intresserade av själva bilolyckan i sig, utan så här, vad händer med de här människorna? Och också att få göra någonting som inte är en kompromiss. För att jag tycker att vi, det är mycket jag ser i alla fall som jag upplever det. Ja, men det är romantisk komedi eller en dramakomedi. Eller det är en thriller. Alltså att låta någonting få vara bara det är. Och att berätta en historia åt gången på något sätt. Och det tycker jag själv längtar efter att få titta på och också få göra. Att livet är inte alltid en kompromiss. Och att jag trodde, och liksom vi som har gjort den här, att det också finns ett behov av det. Att man inte behöver plisa publiken på det sättet hela tiden, som det känns som att många producenter kanske tror att man behöver. Om historien i sig är tillräckligt intressant, så tror jag att man, de som tycker om drama och som tycker om liksom den typen av berättelser, tror jag uppskattar det mer. Att man inte också behöver ha jättemycket kärlek eller sex eller sälja det på det sättet. Jag tror att det kan få stå ganska starkt för sig om man liksom vågar göra det fullt ut. Mm. Och vi fick det, och jag tyckte att Viaplay var jättebra i det. Mm. Och liksom, det är klart att det kanske var ett lite, inte riskprojekt från deras sida, men någonting som de inte har gjort så jättemycket förut. Men att de lät oss vara i fred i det och liksom tvingade inte oss att lätta upp. Och sen fanns det väl en oro såklart, och det är klart, vi pratade ju jättemycket om det, att det inte får bli för tungt, och det måste ju fortfarande finnas en framåtkänsla i serien, eftersom det också handlar om ett limbo. Alltså vi har ju gjort det lite svårt för oss ändå. Mm. Att liksom ha kvar en motor fast vi ska vara kvar i situationerna. Och, men det känns som att det blev bra outcome på det. Att det faktiskt stämde. Att folk tyckte om det.
Du spelar en karaktär som ja, men man får väl säga, ja, men det är en bilolycka då, och din son blir mest illa däran, om man säger så. Mm. Och hamnar i koma och får operera hjärnan. Ganska allvarlig operation. Och det känns som att nästan varje scen du är med i så är du väldigt arg eller väldigt ledsen. Och jag tänker att du som skådespelerska måste ju vara helt dränerad efter en sån inspelning. Mm. Att det är så starka känslor hela tiden. Mm. Hur var det den processen då, att plocka fram det här starka hela tiden? Var det liksom, är det kul med sånt, eller är det svårt, eller är det liksom, eller är det bara en del av jobbet?
Ja, men jag tycker att det är kul. Jag tycker att det är roligt med utmaningar. Och att också få göra någonting som jag inte har gjort förut. Som jag kanske vet att jag kan, men som man också får liksom göra fullt ut. Sen var det ju väldigt jobbigt, alltså på så, rent muskulärt, för att hon, Ebba, är så spänd hela tiden. Hela liksom serien igenom egentligen. Så att jag blev ju väldigt spänd i kroppen också. Men alltså, det är fantastiskt roligt att göra det svårt för sig. Det är liksom det roligaste.
Mm. Och det här du nämnde precis, om det här med att det fanns en scen om en katt som du hängde upp det lite på.
Ja.
Den biten då, när man själv har varit med och skapat idén och dragit till mycket andra bitar, men inte just regi.
Mm.
Hur svårt var det att se den färdiga produkten och ändå liksom, och hade du så här grejer som var heliga för dig överlag, som du sa till regissören, det här måste vara med, det här är heligt liksom?
Ja, absolut. Men vi hade väldigt mycket samsyn från början. Vi har ju, liksom, hon har ju varit med Sofia Jupiter och Adrian och liksom också jobbat fram den här serien. Så att hon kom inte in sent i processen, utan hon har varit med. Så att vi hade väldigt mycket samsyn under tiden. Och även producent Johanna Wennerberg, som hela tiden var med och såg till att liksom alla bitar fanns med. Och jag hade ju tänkt att jag skulle gå hem och titta på dailies, och även när jag inte själv var med, att kolla på.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mina kollegor och så här, vad har de gjort idag? Och inte för att liksom vara polis, utan bara för att jag ville veta hur det blev. Hur blev den där scenen de skulle göra idag i skolan? Och hur blev det i Glorias fotostudio? Och hur blev... Men ja, det fanns inte en chans alltså, att varken orka eller hinna. Och det var nog bra. Men för att svara på din fråga, så var det ju också en lång process. Hela, eftersom jag var med i klippningen jättemycket också. Och det var ju också en jättelång process. Att sitta och förstå att det är det här vi har gjort.
Mm.
Och vissa bitar är exakt så som man liksom, det är inte klokt. Det här är ju precis så som det, bion i mitt huvud ser ut.
Mm.
Och vissa bitar är stora kompromisser med.
Blir det en annan stämning på en sån inspelning när det är så pass tungt tema, eller är skådisar överlag så pass skickliga att de borstar av sig vad det är för projekt man gör?
Ja, men jag tror att det tror jag man är ganska skicklig på att skaka av sig. Men här i det här projektet, dels är vi ju ganska få skådespelare med. Det är ju nästan ett litet kammarspel. Det är ganska få huvudroller liksom, och sen är det inte så många med. Det handlar om de här människorna. Men jag tror att du lyckades med det konststycket att också det är ju en väldigt personlig historia, och vi lät alla få ta del av den och göra det personligt för oss alla, i och med att jag också valde, och vi valde, det hade jag som liksom vision, att jag ville jobba lite mer som på teatern, att med processarbete och fördjup och läsa tillsammans och lägga en del av pengarna i liksom att fördjupa det här arbetet som man nästan aldrig hinner på vanliga TV, liksom, inspelningar. Så vi hade ju kollationeringar, vi hade repetitioner. Jag har ju också valt Sofia som är en teaterregissör framför allt. Liksom. Emma Broström som jag har skrivit tillsammans med är ju också dramatiker, har jag gjort, skrivit liksom framförallt liksom 50-60 pjäser. Och att få med sig den fördjupningen och teaterns intellekt in i det här, Och också bjuda in, vi pratade med teamet, jag önskade väldigt aktivt att alla, även liksom elassarna, alla ska läsa det här manuset. Jag önskar så att ni gör det, sa jag liksom. Och Mårten var på plats och hälsade på och liksom, och är ju också med Mårten då som den riktiga olyckan. Han som var med om olyckan som det här som vi har fått låna då, premissen av.
Men det har inte pratat så mycket om vad jag har hittat i intervjuer och så. Vi förstår ju att det liksom, du har erfarenheter att du hade den här, en liknande historia nära dig tidigare. Ja. Vad kan du säga om det?
Nej men alltså det här, vi har ju fått låna premissen, alltså själva olyckan. Det var ju mitt kompisgäng och några från mitt kompisgäng som lånade en cab en vårkväll och körde ut på Djurgården. Och det blev en sån här bilolycka. Och då en av killarna, då, Mårten, blev hjärnskadad och fick operera och allt det där. Liksom. Och upprinnelsen var ju liksom också att jag träffade honom då 20 år senare av en slump på Rosenlunds sjukhus. Och jag blev så chockad på något sätt, även fast jag visste ju, vi hade ju umgåtts efter olyckan också och liksom varit ute och druckit öl de första åren och sådär, men sen skingras ju alla när man blir lite större. För då gick vi på gymnasiet i Östra när det här hände, och att ja men just så att det har gått så lång tid och att jag själv har blivit vuxen och förälder. Och vad skulle hända om det här hände mina barn och mina relationer? Mm. Och det började, jag fick sånt liksom perspektivbyte på att jag var ju en av de där ungdomarna då som hängde på sjukhuset. Och vi visste inte om Mårten skulle överleva eller inte. Och nu är jag själv en förälder och vad hade hänt? Och det tyckte jag var så. Och hur hade jag pratat med mina, med min vän om dens barn hade kört bil, alltså hur, vad hände då egentligen också 1998, hur pratade de 97, hur pratade de här föräldrarna med varandra?
Vad tyckte han om resultatet?
Han tyckte det var jättebra, jättekul. Och de har varit så positiva hela vägen liksom. Och jag har intervjuat dem och såklart bett om lov att få låna premissen, och allt annat är ju liksom påhittat. Och sen var jag tvungen att lägga det på Östermalm för att det var det jag kunde själv skriva om eftersom jag är uppvuxen där.
Ja, men sista frågan då om Limbo. Blir det en fortsättning?
Ja, men jag vet inte. Vi hade inte tänkt det alls. Vi ville berätta den här historien om det här limbot. Och det var vad vi ville. Sen har vi fått väldigt mycket frågor om det och önskningar om en säsong 2. Vi pratar om det, men väldigt löst.
Ditt ansiktsuttryck säger att det dörrar stängs inte.
Nej, det är inte helt stängt.
Nej.
Men det ska man väl inte göra?
Nej,
nej.
Tråkigt.
Ja, det tror jag.
Vilket trist liv det skulle bli om man stängde alla dörrar.
Ja.
Nej, men verkligen en toppen serie.
Ja, tack så jättemycket.
Jag vill säga till alla lyssnare att gå in på Viaplay och kolla på Limbo. Det är tunga grejer, men det är också viktiga och väldigt fina grejer. Men vi ska gå vidare nu och nu ska jag prata lite mer framtid här.
Jaha, ja.
För jag har ju noterat att du ska göra skräckteater.
Ja, precis.
Vad är det för något konstigt fenomen, skräckteater?
Nej, jag vet inte. Det är det vi ska se.
Jag har aldrig hört talas om det ens, finns det?
Nej, men jag vet inte. Alltså skräckteater, jag vet inte om jag tycker att det är det. Men det är ju i alla fall en form av, alltså det är ju en vanlig pjäs helt enkelt med övernaturliga inslag och ja, men lite skräck blir det ju. Liksom. Jag blir så nervös nu när jag ska prata om det här för att jag inte vill spoila någonting.
Nej.
Men det handlar ju om två par som ses hemma hos värdparet som jag och Adam Pålsson spelar. Och dricker vin och käkar middag och sen kommer det upp massa frågor och de liksom sitter och diskuterar. Finns övernaturliga saker och min karaktär upplever att hon har upplevt en massa otäcka saker i det här huset dit de är nyinflyttade. Och sen Ja.
Mm. Spännande ju.
Ja. Ja. Ja, men det ska bli jättekul.
Och det är du, Adam Pålsson, Johanna Nordström.
Ja.
Och fjärde tror jag att jag skrev ner här
Johannes
någonstans.
Bakunke.
Just det, Johannes Bakunke.
Ja.
Det är en fin cast, får man säga.
Ja, det tycker jag.
Och regi av Helena Bergström.
Ja.
Som du återförenas med henne.
Ja, jag gör det.
Du var väl, du körde väl lead i hennes regidebut?
Ja.
Cirkelslutningen.
Ja, lite.
Ja.
Men vi har aldrig gjort teater förut.
Nej.
Så det här blir första pjäsen. Hur, så det ska bli jättekul.
Hur är hon som regissör?
Ja, men hon är ju, alltså, nu är det ju länge sedan jag jobbade med henne igen. Vi jobbar ju sådär var sjunde år med varandra. Men, och som sagt på teatern, men hon är ju liksom, hon är ju alltid 100 i allting hon gör. I liksom energi, i, hon går ju in med så mycket. Men hon är, men jag tycker att hon är toppen att jobba med i det, att hon är alltid i det hon gör, så att säga. Hon är inte så mycket som många andra, tycker jag, i mycket annat samtidigt. Utan hon, sen är hon ju väldigt krävande på ett bra sätt, tycker jag, som också kräver mycket av både mig själv och mina medspelare.
Det känns som du kan vara rätt jävla krävande och sträng,
ja,
när det behövs.
Ja.
Jag får den känslan bara.
Ja. Redan här.
Ja, nej, men jag vet inte.
Ja, men det kan jag. Ja. På gott och ont skulle jag verkligen säga.
Mm.
Det är verkligen på både och. Men jag tror att jag liksom är målmedveten. Och det är Helena också. Liksom man vill ha det på sitt sätt.
Mm. När har teatern premiär?
14 september på Rival.
Vad heter den ens?
Den heter 222.
Ja.
Ja,
för, jag visste inte
för det är ett klockslag, nämligen.
Ja, jag fattar.
Det är ett klockslag där det, då min karaktär tycker att det händer någonting hela tiden.
Och klockan
2:22.
Biljetter finns ute, eller?
Biljetter finns, det är bara att gå in och köpa.
Spännande.
Ja. Det kommer bli jättebra.
Ja, men jag tror också det. Och det är, jag tror att det är bra skådespelare, bra regissör. Och det är, man gillar ju ändå nya saker.
Ja, men det är kul lite med tema teater. Alltså, det finns för lite av det, tycker jag, i Stockholm. Temarestauranger, temateater, jag tycker det är kul.
Mm. Mm. Vad upplever du annars generellt att regissörer... Alltså, vad är det vanligaste felet du har upplevt att andra regissörer gör under din karriär? Har du känt någon gång så här, men att det kanske finns ett mönster som folk, som du kanske stör dig på personligt, eller liksom så här bara som du känner att och inga namn behöver ju såklart nämnas, men jag menar generellt.
Men jag vet inte, jag kan väl kanske känna nu, det ska verkligen tilläggas, jag har inte spelat teater på 8 år.
Men nu menar jag även film.
Ja, även film. Ja, men ibland kan jag tycka då, som kanske går i linje med att jag är lite sträng, men att jag kan tycka att man nöjer sig lite för lätt, lite för snabbt. När det funkar, då blir man väldigt liksom glad och bara, bra, nu tar vi det. Istället för att så här, kan vi göra det lite bättre? Vi har det här, vi spar det, men kan vi förfina?
Mm.
Att man liksom lite nöjer sig. Det tycker jag lite generellt då. Både på scen och på film. Mm. Att man nöjer sig.
Mm. Och en sån kommer du aldrig bli när det
jag
väl är dags.
Jag hoppas inte det.
Nej.
Men det blir jag säkert.
Får se.
Med åldern. Med trubbas av lite.
Kanske.
Det kanske är bra också.
Kanske. Det är väl någon balans i det också, tänker jag.
Ja, det är det.
Men du, vi ska leka en lek nu.
Jaha.
Mm.
Herregud.
Kul med lekar.
Ja, är det
ja. Det? Ja, du får se.
Ja.
Du får se vad du tycker. Men den heter associationsleken. Jag kommer säga ett namn eller ett ord eller någonting från ditt liv, din karriär.
Mm.
Du ska säga vilka tankar och känslor som kommer till dig när du hör ordet.
Oj.
Du får utveckla i flera minuter om du vill, och du får svara snabbt om du vill. Det är helt upp till dig.
Hjälp.
Är du med?
Jag tittar in i min hjärna alltså.
Ja, men det är därför du är här.
Okej.
Ja.
Jag är med.
Skyll dig själv.
Ja.
Ja. Kör då. Associationsleken, Mirakel Värmländer. Och första ordet är intervjuer.
Ja, intervjuer. Ja, men alltså, jag börjar tycka att det är kul. Jag tyckte att det var jobbigt när jag var yngre. Jag tyckte att det var svårt och rädd för att säga fel väldigt mycket. För att säga liksom uttrycka mig fel, säga något som blev klumpigt eller att göra någon ledsen eller att bli missförstådd, tror jag. Men nu känns det ganska... Det känns okej.
Mm. Ja. Handlade där rädslorna om att du bara var rädd för just det där du nämner, eller handlade det också om att du inte riktigt visste vart din integritetsgräns gick?
Jättemycket, tror jag. Precis det du säger. För att jag är min grundrakel är ganska öppen och liksom babblig. Och då kan jag ibland liksom glömma bort lite, och framförallt när jag var lite yngre, att det faktiskt är en intervju jag sitter i. Och sen får man läsa det, och ens mamma fick läsa, och ens bröder och alla ens kompisar, och så kände man, herregud, ups.
För du var inte helt säker på att komma hit?
Nej, absolut. Jag har aldrig suttit i en sån här lång intervju. Och är ju ingen poddtjej heller, så jag har liksom lite dålig koll.
Hur känns det så far då?
Ja, men det känns bra, tycker jag. Och jag känner att jag ganska bra hinner tänka också lite. Ja.
Bra. Vi kan faktiskt ta integritet som nästa ord då, som vi ändå snuddar vid nu. Vad tänker du kring det? Och då menar både personlig integritet med så här intervjuer och berätta om sig själv, och även yrkesmässig.
Ja, men jag tycker att det är en balansgång. Jag själv vill inte veta för mycket om andra. Jag är inte så intresserad av att veta för mycket om andra. Alltså, då kanske det låter det kanske lite knäppt, men då menar jag rent yrkesmässigt att det gagnar inte mig att veta för mycket om skådespelare när jag till exempel ser dem i roller. Då börjar jag tänka för mycket på att hon var ju på Rish igår och det såg jag minsann där, och på Insta, och hon grillar med sina barn. Och, alltså, för mig blir det, det blurrar för mig. Så att jag... Och då tänker jag att, men då vill jag inte göra så. Om jag inte vill se det med andra hela tiden för mycket, så tänker jag att jag inte ska göra det själv heller. Men, nej, men jag lägger inte ut liksom på min familj särskilt mycket, eller mina barn. Det vill jag inte. Men jag kan lägga ut något från landet så här, på mig själv eller på en kossa eller något. Men jag håller dem utanför, och min man ganska mycket utanför. Han får vara med ibland lite. Men,
har han någon åsikt om det?
Ja, men jag tror vi delar den åsikten om att så här, barnen... jag tycker inte de behöver... De får ha sina egna sociala medier. Jag vill inte... Det är inte så att jag är rädd för att visa upp dem, men jag tycker inte att de behöver det.
Men hur tänker du kring yrkeslivet då? Dels det här med vilka projekt man kliver på och vad man gör för pengarna och allt sånt där, men också så här reklam och sådana grejer. Så här. Hur går tankarna kring det?
Ja, men det är lite det där, eftersom jag har jobbat så himla länge. Jag började på 90-talet, liksom, eller 80-talet, 89 gjorde jag min första grej på Dramaten. Och jag är uppvuxen i det där liksom 90-talets såpa. Jag var med i Skilda världar, jag gjorde lite olika produktioner så där och blev så...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Himla också med 90-talets, det var de personerna som jag hade som mentorer då, skådespelare, var väldigt tydliga med mig att man inte skulle liksom prata med Aftonbladet, man ska inte lägga ut, man ska inte fläcka ut sig, man ska inte, så att jag tror att jag har det liksom så otroligt strängt i min ryggrad, att inte göra reklam, att inte blanda ihop privat och jobb, att man ska hålla det klint. Så och jag är nog lite så fortfarande. Jag gör helst inte reklam om jag inte kommer i ett läge där jag behöver det ekonomiskt, så ser jag inte att det är en del av mitt jobb liksom. Mm.
Och den här biten gällande vilka projekt man väljer och så, vilka vågskålar vägs in där? Alltså är det liksom vilka andra skådespelare som är med, eller vilken regissör det är, eller när det är, eller är det pengarna, eller är det liksom manuset, eller?
Ja, men det är lite olika tycker jag. Jag hade en rolig liten så här, de tre K:na. Kul, karriär eller cash med koder då, fast jag sa vad som vill säga. Men ändå. Mm. Och då var det tvungen att liksom boxa i minst två av de tre för att det ska vara liksom ett jobb som är kul och vettigt på något sätt. Och då kan det ju också vara att det är pengar och kul. Ibland kan det ju vara det man behöver. Eller så är det karriär. Eller liksom, alltså det var bara som en liten så här... men annars går jag nog på känsla ganska mycket. Och sen såklart, vilka som är med är ju jätteviktigt. Mm. Vilka man har med sig. Mm. För att man... ett bra manus med folk som man inte känner att man kan jobba med blir kanske ändå inte så bra. Eller roligt.
Finns det några sådana? Du behöver inte nämna namn, men några som är på din blacklist liksom.
Nej, men inte, jag har inga blacklists.
En mental blacklist kanske?
Nej, men nej, ja, jo, men det finns det väl några kanske. Mm. Men jag tycker det beror så mycket på vad man befinner sig i, vad man behöver, vad man har lust till. Liksom, efter att ha gjort Limbo, det är klart att jag kände lite mer för att kanske göra någonting roligt än att göra en till väldigt tung drag. Alltså att man behöver ju lite olika vad man är sugen på. Sen är det ju inte så att jag kan sitta och välja det. Det blir ju vad det blir lite också.
Fattar. Nästa är ju ditt namn.
Mm-hmm.
Det är ju lite annorlunda får man säga. Ja. Vad
ja, men, jag ska associera.
Nej, ja, men vad har du haft relation till ditt namn genom
åren?
Men
det här svaret kommer bli så långt nu.
Men vi har tid.
Ja, vi har tid.
Kör.
Ja, men namn alltså. Jag tycker det är så spännande.
Mm.
Också säkert för att jag har ett speciellt namn som jag har behövt liksom försvara också. Rakel var ju, väldigt, om man bara börjar med det namnet, så är det både ovanligt och ännu mer ovanligt på 80-talet, jag är ju född 80, när det inte fanns så liksom många ovanliga namn som det finns idag, eller osvenska eller vad man nu vill välja. Liksom, idag hittar man ju på namn och alltså, får influenser överallt ifrån på olika vis. Men då, där jag bodde i alla fall, jag hade inte så mycket invandring och det var liksom, man hette Emily och Lisa och Anna och liksom Emilia. Och Rakel, det är ett judiskt namn, min pappa var jude och han är död, det är därför jag säger att han var det. Det betyder förmoder, tacka. Alltså det var ju också jättejobbigt. Jag var jätteretad för mitt namn när jag var liten. Alltså nästan lite halvt mobbad. Ja, men det var mycket liksom elaka kommentarer kring det. Och även vuxna tyckte det var väldigt kul med Rakel spektakel. De skulle alltid säga Rakel spektakel. Liksom hålla på med det namnet. Mm. Så att jag liksom, nu vet jag inte hur mycket, vi kan inte hålla på med det här namnet hela tiden. Men jag bytte namn när jag var 13. Okay. Jag skulle konfirmera mig.
Ja.
Nu har du tryckt på en liksom svag punkt.
Nej, men det, jag
bytte namn.
Det är intressant.
Ja, jag döpte mig för jag skulle konfirmera mig, fick jag för mig. och valde då kontranamnet Linnea som jag döpte mig till.
Det är så jävla intressant. Ja.
För att jag ville vara liksom sval och underbar säkert. Och tjej, flickig, liksom något mjukt och vackert tänkte jag nog. Apropå association så associerade jag nog till det. Så jag döpte mig där i Oskarskyrkan till Linnea, värmländer.
Vad sa dina föräldrar då?
Ja, men alltså jag tror att min mamma bara var bara glad att det inte blev något liksom konstigare. Eller, nej, men alltså jag fick göra det.
Liksom. Du fick bestämma helt själv? När,
ja, ganska. Ja. Jag minns det så i alla fall. Ja. Och hon sa väl ja till det då. Liksom. Mm. Men det gick ju inte. För det går ju inte nästan att ta bort. Det är ju en identitet liksom. Det var ju ingen som... Min mamma försökte väl liksom. Men det var ingen. Mina storbrorsor tyckte det var bara roligt och trackade mig bara. Och kallade mig Linnea. Jag får fortfarande så här sms på Linnea-dagen. Så här, grattis på namnsdagen och sånt. Men så jag bytte tillbaka. Och då kommer jag ihåg att då fick jag liksom betala själv en avgift i Skatteverket på 750 kronor. För att få tillbaka min liksom, identitet. Och så fick jag aldrig mer byta. Nu kanske jag får det igen. Men det var min liksom namnresa med mitt första. Sen är jag ju född Rakel Zacharias, också min pappas efternamn som sen min mamma liksom, ja, tog bort och ändrade så att alla barnen till slut skulle heta samma efter alla olika pappor. Och det tog hon. Hon hittade på värmländer. Mm. För hon kom från Värmland. Så enkelt är det.
Hur länge hette du Linnea?
Ja, alltså det var en kort karriär. Nej men, vad ska vi säga? 3-4 månader kanske.
Ja. Så intressant det här med namn och när man heter något annorlunda. Jag heter Nemo liksom.
Och du heter det?
Jag heter Nemo. Så jag kan ju verkligen relatera till allt du säger här. Och hur man går runt som barn och drömmer om att heta så här Johan eller Micke. Mm. Eller som alla andra heter. Och idag så är det bara sådär vansinne när man tänker på att man vill det. Mm. För det är ju jättehäftigt att heta något annorlunda idag.
Men jag är jätteglad över mitt namn idag och det är säkert du också.
Ja. Det är fantastiskt, det heter något unikt, annorlunda.
Ja, jättekul.
Men då var det bara att det enda man ville var att heta som alla andra.
Men nu har jag reclaimat Rakel Spektakel, så nu heter mitt bolag Rakel Spektakel.
Mm. Och Instagram.
Bra. Ja, exakt. Mm. Ja. Mm. Men det satt hårt.
Ja, verkligen.
Inne.
Bra historia ändå.
Ja, men lång. Det blir långt.
Fan, poddar är långa.
Okej. Du får klippa bort.
Nej, det blir klipps inte här. Det enda som klipps är när jag sa fel om det gjorde den där på regi.
Ja, det tar vi bort.
Nej, det kommer inte. Jag gillar inte att klippa. Jag tycker att det är fint när lyssnarna får vara som en fluga på väggen och de får med liksom.
Tycker jag också.
Även misstag och sånt. Det är fint. Det är mänskligt.
Ja.
Men värmländer är också ganska, det är också väldigt annorlunda ju.
Ja.
Så det blir ju, helheten blir ju verkligen.
Ja, det blir väldigt och blir väldigt mycket, så här, liksom. Två kulturer också på något sätt. Mischmasch.
Men bra om man ska bli berömd också.
Bra om man ska bli berömd.
Så är
absolut.
Det var utkristalliserat för dig efter det.
Ja.
I'm gonna be a star.
I'm gonna be someone.
Mm, så är det. Ja. And det blev du också.
Ja, någonting blev
ja.
Det. Ja.
Och nästa då. Björn Dixgård.
Åh, min kära vän. Mm. Så tänkte jag nu när du sa så.
Han var här om veckan.
Var han?
Ja.
Åh, vad fint. Mm. Nej, men vi känner ju varandra sedan många år. Och hans fru Emma också. Vi är nära liksom familjekompisar med dem.
Hur känner du dem?
Ja, men det är alltså... Ja, men det är lite både och. Alltså, jag lärde känna Emma först, Björns fru. För hon var min agent. Och så bodde vi båda i Vasastan under en period och vi blev gravida samtidigt. Och min man då som är från Dalarna kände Björn från liksom way back. Så att det blev någon sån där, när jag förstod att så här, jaha, är det Björn? Jaha, men min man är också från Dalarna, så blev det väldigt många liksom cirklar som slöts där. Och sen började vi umgås då med våra bebisar också. Mm. Och har liksom, ja men, hållit ihop sen dess och rest och jobbat och grejat. Och. Mm. Men det här samarbetet i och med att han ju skrev, vad heter det, titellåten?
Vad säger man?
Signaturmelodi?
Ja, jag vet inte vad man säger.
Vi säger något sånt.
Ja,
titellåten, signaturen.
Ja.
Långt ord.
Ja, väldigt långt. Ja. Nej, men det var ju vårt liksom första så här, på riktigt samarbete. Jag frågade honom liksom, för massvis med år sedan. Att om det någonsin blir, kan du tänka dig, kan du göra musiken? Mm. Eller låten, eller någonting. Mm. Och han är ju så snäll, som du ju säkert märkte. Mm. Och bra, så det vill man ju.
Han är otrolig.
Ja.
Ja, en av Sveriges bästa röster.
Ja, det har han verkligen.
Verkligen alltså. Ja, men vad fint. Ja. Nästa ord är alkohol.
Ja. Det är gott.
Ska du ha en sup?
Nej, alltså jag försöker att liksom...
inte supa innan
inte
tre.
Supa innan tre.
Det blir tufft idag.
Ja, det blir tufft idag. Nej, men det har man ju haft perioder där man har druckit för mycket och sådär. Men, nej, men det börjar väl bli under kontroll, tror jag.
När var det som värst? Och hur såg det ut då?
Nej, men jag vet inte, men det är väl när man är ung, yngre liksom. Som man inte vet riktigt hur mycket man ska dricka, alltid. Mm. Ja, men jag tycker det är svårt att prata om, eller svårt att prata om, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag tycker det är trevligt att dricka. Och framförallt så här när jag blev gravid för första gången förstod jag ju hur mycket alkohol det fanns runt mig. När man inte då, när man ska säga nej hela tiden, vilket jag ju gjorde i alla fall, så förstod jag ju, gud vad mycket sammanhang jag är i med alkohol, hela tiden. Alltså sådär, inte liksom festande nödvändigtvis, men att det dricks vin och till maten och ett glas där eller sådär. Så det var lite så här intressant. Mm. Jag hade inget svårt att säga nej, men det var mer så här, oj vad mycket alla dricker, liksom.
Tror din bransch är ännu mer?
Ja, men jag tror ju väl det liksom. Det tror jag väl, att det är en av branscherna där man i alla fall dricker mycket. Sen tror jag det finns många branscher där man dricker, men man dricker på olika sätt också. Mm. Men det är klart att det efter framförallt, inte så mycket upplever jag kanske när man filmar som när man spelar teater. Var det i alla fall när jag spelade, men nu är det många år sedan också. Men, ja, men det där liksom klassiska, liksom som väl musiker och många sådana där yrken, komma ner i varvyrken har. Innan man ska gå hem till en liksom mörk lägenhet där alla ligger och sover. Att man, hur ska man liksom komma ner i varv efter en 4 timmars teater eller en 3 timmars, och man har så mycket adrenalin i kroppen, hur ska man få ur sig det? Mm. Men jag började ganska bra så här, cykla då till jobbet och hem och så här, på kvällen, att liksom göra av med lite energi innan man kommer hem.
Så du cyklar hit för att få bort abstinensen?
Ja, exakt.
Ja. Ja. Men man märker ändå att du har tänkt på det här mycket. Det märker,
ja, men det
gör
jag. Ja. Mm. Ja, men det har jag absolut. Jag tänker på det därför att jag inte vill dricka för mycket. Mm. Och då måste jag ha det aktivt i mig.
Föräldraskap?
Ja, det är svårt. Det tycker jag är svårt. Alltså det är det här med balansen i allt. Alkohol, föräldraskap, jobb, intervjuer. Allting är ju att hitta balansen och vad som känns rätt för en själv. Och, föräldraskapet just nu för mig handlar om mycket att... Eller inte bara just nu, men det är väldigt svårt att vara förälder utan att tänka på hur man själv var. Och hade det när man var liten. Och det är ganska lätt, har jag märkt hos mig själv, att jag tänker att ja, men så var det för mig. Så är det. Men svårigheten blir också, och det som är bra, när man vågar utmana den barndomen som man själv hade. Kanske känner så här, så var det för mig. Men, var det verkligen bra? Mm. Eller kan man göra det bättre? Att inte bara direkt tänka att så här, men så hade jag det, så blir det. Mm. För För att det är det man är van vid och det är det man så här direkt tänker att ja, men så gör vi. Istället för att säga, men vänta, är det verkligen smart? Jag tycker det är svårt. Jag har en tonåring och ett fortfarande barn. Eller båda är ju barn, men ett lite mindre och ett som blir tonåring nu. Eller fjortis liksom. Och det, ja, men det är med gränser och med regler, hormoner.
Sa hon och gjorde så här emoji med så kryss liksom nu. Jobbigt.
Ja, men det är det ju liksom, och svårt liksom, mm, och inte bli för arg hela tiden. Och så.
Men det där som du nämner, det där med hur man jämför sitt eget föräldraskap med var man kommer ifrån. Det där är så otroligt intressant och svårt. För att det känns som att jag som kommer från en ganska rörig uppväxt har liksom tänkt mycket att jag vill göra mycket grejer annorlunda liksom. Man vill ge sina barn det man själv inte har fått. Och så här, det är liksom rent intellektuellt, det är så jag vill göra. Men sen så kan jag märka i mitt föräldraskap att jag ändå, alltså ränderna sitter så djupt att man liksom gör ändå samma misstag liksom för att, alltså per automatik, för att man är formad så. Så jag måste konstant vara liksom medveten för att kunna gå emot det. Det är så starka krafter alltså.
Men så jag känner jättemycket igen mig i det också. Att jag på många sätt.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kommer från en ganska rörig barndom och behöver struktur. Jag själv behöver strukturer också bara för att funka. Jag funkar bäst då när det är så här, som på dagis, så här, frukost, mellis, lunch. Alltså det är bra för mig, då mår jag bra. Svårt när man är på turné och allting upp och ner. Och liksom, jag tror att barn också tycker att det är skönt och då kan man också frångå det. Och då vet man att man har frångått något också.
Just det.
Liksom att på något sätt. Men ja, nej, det är svårt alltså. Å ena sidan och andra sidan.
Ja, verkligen alltså. Ja, me too.
Me too.
Hur minns du den frågan?
Ja, det är jättemånga tankar som far genom mitt huvud nu. Det var ju fantastiskt, vill jag verkligen börja med att säga. Måste jag verkligen säga. Sen tycker jag också att för mig liksom var det, jag stod inte längst fram i de där leden. Jag behöver mer tid och formulera vad jag gör och varför. Än att rusa upp på en scen eller så här. Och det vill jag verkligen säga att det, jag liksom, det står för mig. Jag behöver veta mer om och tänka mer. Generellt tyckte jag att det var fantastiskt. Och sen så var jag själv kom fram till många slutsatser som var bra för mig. Alltså jag fick verkligen tänka mycket och kom fram till jättemycket bra saker, och det har ju blivit en stor skillnad tycker jag. Ja.
Jag tycker det är sunt ändå att formulera sig så att man behöver tid innan man tar ställning i någonting. För att det blir lätt så i dagens samhälle med folkdomstolar och med sociala medier att när det händer någonting, när det kommer liksom en känslig snackis, då förväntas det att man ska ta ställning och tycka någonting. Man ska ställa sig på en sida. Och om man inte gör det, då betyder det per automatik att man är en motståndare typ. Vilket är helt sjukt. För det måste ju också vara okej att säga så här, vet ni vad, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Nej. Jag vet för lite om det här.
Exakt. Jag känner jättemycket så. Jag känner att jag tyckte att det var väldigt liksom bra generellt och allting det där. Liksom. Sen jag kom fram till jättemycket personliga, jag gjorde jättemycket personliga bra upptäckter i och med det, som har hjälpt mig att formulera för mig själv vad jag har varit med om och varför och sådär. Och där ja, tycker jag ju själv att jag också hade ett jättestort ansvar i vad jag sänder ut. Jag tycker att det är mycket ett delat ansvar. Jag vet vad jag har, att jag också har profiterat på min liksom kvinnlighet och på mitt liksom sätt att vara. Och att det har väl varit svårt att tyda, kanske också. Att jag känner att jag har också haft en del i, en del saker som jag har varit med om har jag också haft en egen del i. Och det har varit intressant för mig att fundera kring. Så kan jag säga.
Och jag tycker verkligen om det här svaret, för det blir nyanserat på ett sätt som är viktigt, tycker jag. För att det är, ja, men jag tycker det är så jävla knäppt när det liksom ska bli som att man, bara för att man inte håller med någon så är man emot dem liksom, och så här. Det är liksom det blir som att man bara ska tillhöra någon sida. Man måste ju faktiskt tänka själv och känna själv och så här, var kommer jag ifrån? Alltså det är så här. Så
ja. jag är helt med. Jag lärde mig jättemycket på det, och jag är otroligt glad att det hände och att det har hänt.
Och jag tänker att det här gäller ju liksom varje gång det är en stor grej som händer där folk tycker mycket.
Ja,
jag tycker 100%. Likadant. Varenda gång känner jag så. Alltså bara, okej, jag känner att jag kanske måste smälta här. Det här är liksom, det går inte att ta ställning direkt. För jag vet ju heller ingenting. Nej. Om det här. Så här. Låt mig läsa på och känna efter. Sen
men
kan jag prata.
Jag är nog mer så som person att jag, när jag var yngre var jag nog, hade jag nog hoppat upp direkt. Ja. Liksom. Men jag är inte sån längre.
Nej.
Jag drar mig snarare undan och behöver fundera.
Och då kan jag tänka mig, utan att vara för insatt, att du ändå fick så här, någon kommentar från någon och säger, ska inte du?
Ja, det fick jag ju såklart.
Exakt, det är det jag menar.
Och varför är det inte du?
Och där är problemet, tycker jag.
Ja.
Ja, ja, men bra svar.
Ja, jag vet inte.
Men ärligt svar.
Ja, det var det väl i alla fall.
Och det tycker vi tycker om ärliga svar i den här podden. Ja. Nästa är din pappa.
Jaha. Ja.
Din pappa är ju något av en, har jag förstått, något av en gammal rockikon i samma generation som Kenta och Stoffe, va?
Ja, ja. Det stämmer nog. Ja. Ja.
Vad är storyn med honom och hur ser er relation ut?
Ja, men den var väl, eftersom han är död.
Tom Zacharias.
Tom Zacharias hette han. Kära pappa.
Hur pass berömd var han?
Han var verkligen inte berömd.
Nej.
Han var väl liksom vad var han? Alltså, många musiker liksom visste ju kanske vem han var. Han var ju en ganska stökig och charmig person. Och vår relation var väl också rätt stökig och om inte charmig så ja, men den var absolut kärleksfull men väldigt svår. Svårt. Han hade ju också mycket liksom olika typer av problematik, och jag förstod nog inte att han hade så mycket problem med alla möjliga saker när jag var liten. Jag har aldrig bott med honom, men jag träffade honom, vi var väldigt nära när jag var liksom, blev tonåring ungefär, och sen fram och tillbaks tills han dog, 2010.
Men tror du att du har funderat så mycket på alkoholbiten, tror du att det har att göra med att din pappa brottades med mycket också?
Absolut. Och vad man får med sig genetiskt och allt möjligt i det. Det är ju tydligt liksom. Ja, han var ju en liksom slags blandmissbrukare. Och försökte väl medicinera sig och ta hand om sig, tror jag, också i det. Men även liksom kalasade. Så liksom, ja, men det har i alla fall gjort att jag är jävligt liksom restriktiv med droger. Jag tycker det är jättejobbigt. Och det är jag jätteglad för. Alltså det blev en bra liksom bieffekt av det hela, att jag aldrig har varit, jag har varit rädd, jag är rädd för det liksom. Det är något jag inte provar eller har gjort eller någonsin hållit på med.
Vad var det bästa med din pappa?
Ja, men jag kunde prata med honom om allt, verkligen. Jag pratade med honom om han var som liksom KP.
Gammal referens.
Ja, gammal referens. Nej, men alltså han var, när han var i sitt bästa, då var han liksom väldigt bra vuxen kompis. Som man kunde ställa pinsamma frågor till om allt möjligt. Och väldigt kärleksfull och fin. Men det var ju inte bara, det var han ju inte bara. Nej. Naturligtvis.
Som inga missbrukare är.
Nej,
tänkte jag säga.
Nej.
Det är ju både
och inga också. Människor.
Nej, så är det. Kanske bara tydligare med folk som har problem med missbruk också.
Ja, kanske.
Tydligare svänga kanske.
Ja, det var väldigt svängigt.
Ja, jag kan tänka mig det. Sista ordet då, i den här leken är att åldras.
Ja. Ja, men jag är nog ganska okej med det än så länge. Jag märker inte så mycket.
Skönt för dig.
Skönt för mig. Mina barn skulle nog inte hålla med. Men jag har inte så här fått några krämpor än eller blivit så. De liksom rynkor jag har, de tycker jag om än så länge.
Ja, de är inte jättemånga får man ju
inte
säga.
Inte så jättemånga. Nej. Men alltså det jag har i, alltså det, jag är okej med det liksom, än så länge. Sen blir jag ju chockad över att jag är så gammal. Men det blir ju alla.
42 va?
Ja.
Det är inte så gammalt.
Nej, det är inte så gammalt. Nej. Men jag blir ändå liksom fundersam kring att jag är det.
Jag förstår det.
För att jag inte fattar att det är det.
Nej.
Jag tycker att jag, är man så här när man är 42?
Man tänker väl typ inte på sin ålder förrän man ser det på papper.
Nej, lite så.
Och, då är det
och när jag ser mina barn som är så stora.
Gud,
är det mina?
Nej, men det är inte klokt.
Vilka är det här?
Det är inte klokt. Och det är väl den största klyschan av alla föräldraklyschor.
Ja.
Men alltså så här,
fattar ju inte.
Alltså min stora börjar skolan nu efter sommaren. Det är ju inte klokt.
Nej. Nej.
Usch.
Nej, uff. Nej.
Stop the train.
Nej. Ja. Kära någon.
Du, vi ska avsluta podden med lite snabbfrågor.
Ja, gud. Ännu snabb. Det här är inte bra.
Förra var associationer. Nu är det snabbfrågor.
Okej.
Nu kör vi. Paradrätt.
Spaghetti och köttfärssås.
Min tes om det är att alla människor som inte är så bra i köket svarar just det.
Jaha, ja men det stämmer då på mig.
Det är intressant.
Men jag älskar det också. Jag älskar att äta det. Jag skulle, om jag fick välja en rätt resten av livet.
Det slår aldrig fel.
Nej, varför är det så?
Jag vet inte, för det är som man, bara så här, det är så automatsvar om man inte kan laga så mycket. Bara, men jag gör en helt okej köttfärssås. Man bara, okej, okay,
precis så. Så får jag säga bara person.
Vad missbrukar du?
Missbrukar.
Har du någon last som är kämpig liksom?
Nej, ingen kämpig.
Nej.
Det tycker jag inte. Men jag gillar ju, vi pratar förtäring, inte saker man gör.
Du kan säga Instagram också om du vill liksom.
Nej, men det är det nog inte. Nej, men alltså jag tycker ju om godis är skitgott alltså.
Ja, det är ju det.
Alltså smågod, plockgodis. Alltså det får det bli då.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Jag tycker det är, alltså jag tycker det är besvärligt att jag är flygrädd. Att jag har liksom den typen av kontroll, alltså att jag inte bara kan fatta att nu sitter jag här. Nu är det som det är.
Hur grov är den?
Ja, men jag håller i mig liksom. Nu sist när jag flög så då grinade jag faktiskt inte en enda gång. Och det var ju bra. Men jag håller i mig lite så här, som ju är helt irrationellt naturligtvis. Men jag håller mig lite så här i olika saker på flygplanet. Och jag vill helst inte gå upp och gå på toa och sånt där. Nej.
Det är kul ändå det där, att hålla i sig ett flygplan.
Jag håller i, det är som roligt. Att jag så här, liksom, jättetöntigt.
Det hjälper nog.
Ja, det hjälper.
Ångesttrigger.
Ja, men viss typ av prestation. Det är både triggande och ångesttriggande. Beroende på hur det går.
När grät du senast?
Oj, jag gråter jämt. Men jag gråter jätteofta. Alltså inte så där så att det skvalar kanske. Men alltså... jag grät. Men då grät jag för att jag blev så rörd. Det kanske är en åldersgrej då. Jag grät i ett applådtack efter en föreställning, en barnföreställning som jag såg i London.
Ja, just det. Du har varit ute och flängt ensam.
Ja, jag var ute och flängde.
Jag såg ölbilder.
Ja, en ölbild.
Jajamän.
Ja, det måste man ju dricka när man är där.
Ungdomen, va?
Ja, ungdomen. Ja,
flänger runt.
Äsch.
Mm.
Ja.
Vad lägger du mest pengar på?
Nej, men det är säkert just nu är det säkert något glas bubbel här och var.
Ja.
Ja. Lite kalasnotor.
Ja, men härligt.
Ja.
Vad tror andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då vill jag ha både den offentliga bilden och den, dina privata kompisar. Alltså om man frågar en privat vän, ja, Rakel, vad tänker den? Och om man frågar någon som har sett dig någonting.
Men ja, jag tror den offentliga bilden, jag vet ju inte om det är så här, men det här är ju som sagt vad jag tror.
Mm.
Då tror jag kanske att folk tror att jag alltid är lite gladare och härligare än vad jag kanske faktiskt är.
Mörkt.
Ja, det är också mörkt. Det är sant, det var hemskt. Nej, men att, men, och jag är ju också glad, men jag är inte alltid glad och jättekul att hänga med.
Mm.
Ja.
Sista frågan nu.
Ja.
Vi är framme vid poddens ände.
Är vi?
Ja, det är vi. Vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Tycker om? Alltså generellt?
Ja, det kan vara någon trend om du inte förstår, eller musikstil.
Oj.
Eller något som du bara känner, va?
Varför gillar ni detta?
Typ.
Ja. Nu kommer jag säga något som jag kommer få äta upp sen av min man. Nu säger jag det bara. Mm. Alltså golf.
Mm, bra svar. Vad var då? Jättebra.
Det, jag kan inte förstå mig på det.
Men det är ju inte ens en sport.
Nej, men vad är det?
Det är ju en hobby. Alltså jag tycker inte det är en sport.
Nej, det är en hobby.
Ja, det är en hobby.
Mm. Det är en hobby. Så nej, det kan jag inte förstå mig
där
på.
Där fick du Rakels man.
Haha, men jag älskar dig ändå.
Ja, det är viktigt att tillägga.
Mm.
För husfridens skull.
För husfridens skull.
Ja. Vi är i mål.
Ja.
Ja, hur känns det?
Ja, men... Jo, men det känns bra.
Mm.
Ja, jag tror det. Mm. Ja. Hur känns det för dig?
Bra! Jag fick en dålig start.
Mm-hmm. Nej, det fick du inte.
Jag kommer ligga och drömma mardrömmar om när jag sa fel där.
Nej, men det... Nej.
Nej, det fanns en poäng i det. Du gjorde ju mycket annat.
Ja, men du är inte den enda som har trott det.
Nej. Nej, jag skojar bara också. Jag tycker att det var jättefint snack.
Bra.
Supernöjd.
Bra.
Ja.
Jag med. Nu har jag liksom gjort det här för första gången.
Gud, det känns hedrande.
Ja.
Ja. Tack för att du kom och förlorade din podd oskuld hos mig.
Tack. Mm. Tack att jag fick.
Och alla ni som lyssnar, tack för att ni var med ännu en måndag. Vi hörs igen nästa måndag. Puss och kram och var rädda om er. Och tack till Rakel Värmländer.
Tack.
Tack.
Jag vet inte när jag ska prata. Jag vågar inte säga.
Du sköter det jättebra.